Som traditionen bjuder i podden på jakt efter framtidens kyrka så ber jag gästerna, det vill säga ni tre nu då, att också presentera sig själva. Så kort men ändå så bra som möjligt. Mikael, vad säger du då?
Det korta svaret är att jag är en lärjunge till Jesus som försöker men ofta misslyckas att imitera hans liv så mycket jag kan. Rent praktiskt bor jag här i Örebro sen snart ett år tillbaka med min fru Sara och våra katter Nudel och Strudel. De är jättesöta.
Det hördes
nästan. Ja, jag jobbar som doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet och forskar på frikyrklig vapenvägran. Och så undervisar jag kyrkohistoria på Akademi för ledarskap och teologi, som är en teologi- och pastorsutbildning baserad här i Örebro men som har studiecenter lite runt om i landet. Och sen så engagerar jag mig också för fred och rättvisa och miljöfrågor och ägnar mig åt väldigt många olika saker. Min lyra har inte bara många strängar, den har lite trumpeter och trummor och allt möjligt också. Men i centrum så är efterföljelsen till Jesus det som betyder det allra mest för mig.
Maria Örvall heter jag och jag bor i Eskilstuna men jobbar som diakon i Ekumeniakyrkan i Malmköping, 3 mil utanför stan. Och vissa dagar, 2 dagar i veckan, så pendlar jag åt andra hållet 1 mil till Hällbyanstalten där jag då också jobbar som fängelsediakon. Det här med diakon, det har nog funnits någonstans i bakhuvudet i hela mitt vuxna liv. Men sen så kom jag in på andra administrativa banor och har de sista 25 åren jobbat med fastigheter. Och sen bestämde jag mig för att nej, nu måste jag bli det jag vill bli innan jag ska gå i pension någon gång. Så då har jag pluggat på Bromma högskola där då och teologiska högskolan. Och så började jag jobba för 1 år sedan ungefär. För övrigt så består min familj av barn och barnbarn. Jag har hunnit vara gift i 24 år men också hunnit vara änka i 15 år. Så där ungefär är ju mitt liv.
Jag är en ekvatoriansk svensk diakon som jobbar i Ekumeniakyrkan Betania här i Örebro. Jag är mamma till 4 barn och mormor till 1 barnbarn. Jag älskar jaga, fiska och plocka svamp i skogen. Hur blev det? Jag ville bli diakon. Det tror jag det blev så att min mamma, hon lärde oss alltid sen vi var pyttesmå att man ska vara gästfri, för man vet aldrig. Det kan komma änglarna och ni kommer inte att veta det. Så det bästa är att vara gästfria. Så utifrån det där blev jag diakon i Ekumeniakyrkan.
Nu är jag då allmänt intresserad utifrån den öppna och breda frågan. När ni drömmer och längtar efter framtidens kyrka utifrån era perspektiv, och då är det ju mycket det diakonala och liksom samhället i fokus. Vad är det som är i fokus då? Vem av er vill börja och öppna hjärtat?
Ska jag börja?
Ja.
Alltså om jag bara fick drömma om hur kyrkan skulle vara i framtiden så ska det ju för det första vara så pass mycket människor i kyrkan så att man kanske kan göra alla de där sakerna som man drömmer om. Men jag tycker heller inte att det har så jättestor betydelse hur mycket folk som kommer till kyrkan på en söndag. Utan det har ju mycket mer att göra med vad gör vi alltid däremellan också. Och i Malmköping bland annat så har vi startat med livsmod. Och det är ju för att Ekumeniakyrkans koncept med livsmod. Och det ger liksom så mycket hopp om att vad människor vill prata om. Och bara liksom det här samtalet över köksbordet eller på en parkbänk eller i kyrkan i någon lokal där. Och att alla ska kunna sen vara beredda på att om det händer någonting i samhället, det tänker jag på ganska ofta, om det skulle hända någonting i samhället, nu vill man inte att det ska göra det, men om det gör det, då tror jag att det finns många människor som kunde ställa upp. Och då gäller det att vi känner varandra. Och en kyrka i framtiden för mig, det är människor som känner varandra.
Har vi långt till det nu?
I vissa kyrkor tror jag det är ja. Går jag bara till min egen kyrka nu så säger jag att det är ganska så att vi känner varandra. Men vi skulle kunna känna varandra ännu så mycket mera.
Nu fick jag mikrofonen.
Ja, vad lämpligt.
När jag längtar efter den församling vi ser i framtiden, då längtar jag tillbaka till dåtiden. Jag är ju historiker och jag är djupt fascinerad av Bibeln. Jag började följa Jesus som tonåring, jag var 15 år gammal. Och första gången som jag öppnade apostlagärningarna som beskriver den tidiga församlingen, så blev jag totalt förälskad och fascinerad i den apostoliska församlingen i Jerusalem. Den första församlingen som alla andra kyrkor i alla samfund över hela världen kommer ifrån. Och Lukas skriver i Apostlagärningarna 2 att den församlingen kännetecknades av en stor hängivenhet. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna, står det där. Och sen står det, varje själ greps av bävan, många under och tecken gjordes genom apostlarna, och alla de troende var tillsammans, och de hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars ens behov, och varje dag var de troget och enligt tillsammans i templet. I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. Det låter väl som en toppenförsamling. Kan vi inte ha fler sådana här? Så det har väldigt länge drivit mig. Och just det här föreningen av att det inte längre finns någon rik och fattig, det är en otroligt socialt och ekonomiskt radikal gemenskap där man tillgodoser vars och ens behov. Och det är också en karismatisk församling där under och tecken sker, och det är också en församling där människor kommer till tro varje dag. Och det kan ju låta väldigt utopiskt, men apostlagärningarna vill så gärna driva hem att det var faktiskt så här det såg ut. Att Lukas kommer tillbaka till det här i kapitel 4 också och upprepar sig och betonar hur den här tidiga församlingen såg ut. Och det är förstås inte enkelt att komma till en typ av gemenskap där människor kommer till tro varje dag, där det inte längre finns några ekonomiska skillnader. Men jag tror att vi ska inte nöja oss med nuvarande läge. Jag tror det är den största risken, att bli lite bekväm i, ja men det vi har nu, det är liksom, det duger. För medan det absolut kan vara så tror jag att vi ska våga tänka större och längta mer tillbaka till originalet. Och det känns väldigt spännande att tänka kring, hur skulle en sån här församling kunna se ut idag?
En utopi brukar man ju prata med om ibland. Det är ju någonting som är liksom, det är en orealistisk dröm liksom. Men, och det där hade du bara nämnt det sådär, så kanske man hade en del sorterat det som utopi. Men det där har ju hänt. Det är ju ingen utopi egentligen nu, om man ser det så. Det är ju faktiskt en historiebeskrivning. Och sen är ju frågan, är det en utopi att det kan hända igen då? Mm. Men du säger att det är inte lätt att... Vad skulle krävas för att vi skulle närma oss det där då? Vad är det som är skillnaden, Mikael? Vad tror du?
Jag tror en stor skillnad mellan hur det brukar se ut i Sverige idag och hur den tidigaste kyrkan liksom levde och utvecklades, var just närheten och hängivenheten. Alltså, fina vackra kyrkobyggnader som den vi sitter i nu kan ha många bra funktioner. Men vi ska inte glömma att den tidigaste kristna rörelsen samlades i hemmen och ägnade inte tid åt att liksom planera och bygga och strukturera liksom en byggnad eller verksamheter, utan det var mycket mer relationellt, det var mycket mer personligt. Jag är själv med en husförsamlingsgemenskap, jag vet också att det är många församlingar som har mer traditionella strukturer och kyrkobyggnader som ändå utvecklar arbete med hemgrupper och husgrupper. Och jag tror att en väldigt stark styrka i det är att man kommer nära varandra. Alltså det är lättare att bevara ekonomisk ojämlikhet i en församling när man är lite distanserade till varandra. Men när man verkligen kommer nära och ser de behov som finns, då kommer vi närmare det här att ingen led någon nöd för att man delade allt gemensamt. Så jag tror mycket på liksom möten i hemmen, gemenskapen i hemmen, men också enkelhet i allmänhet. Och det här är ju helt i linje med det som Ekumeniakyrkan jobbar med att hantera klimatnödläget och leva mer hållbart och sådär. Jesus talar om rikedomens lockelser som något som kan kväva ordet, tislarna som han beskriver en av sina liknelser. Och jag tror en av de riktigt stora utmaningarna med att vara kyrka är ett av inte bara världens utan världshistoriens absolut rikaste länder någonsin. Och dessutom är Sverige numera också ett av världens mest ojämlika länder i hela världen. Det är just att vi så lätt förblindas av allt det som liksom rikedom och välstånd för med sig. Och jag tror att liksom så här, idealet och längtan behöver inte vara att liksom, nu ska vi se till att Sverige blir ett fattigt land och att vi alla lever i misär. Men snarare att hitta sätt att vara oaser, att leva enkelt, hållbart och nära de fattiga och utsatta mitt i kapitalismens öken. Och i de oaserna hitta mer av anden, mer av kärleken. Då tror jag vi kommer lite närmare Jerusalemförsamlingen.
Nu känner jag att jag vill säga någonting. Som jag presenterade mig, jag kommer från Ecuador. Och i Ecuador har vi gjort det här. Allt precis det du säger. Och utifrån under 60-70-talet kom detta med den befrielseteologin. Och det som skedde då var att människor fick ta tag i biblar. För att det som kom till Ecuador var ju den här guden som bara de enda prästerna kunde ju tala. Och så fick vi de där gudsbilder och den straffande guden och det. Och så småningom när människor i sig fick de här biblarna och började läsa alltihopa som det hände, då öppnades ögon på ett helt annat sätt. Och just precis i det den där förtryckta, alltså indianer som man jobbade med, då fanns ju det här. Alltså verkligen att hjälpa varandra. Och då hjälpte man varandra genom alfabetiseringen till exempel. Och också de som hade mera mat, så började man att dela med varandra. Man började dela med varandra, leva med varandra. Men det som först föddes då var det att tillfredsställa de kroppsliga behoven. Alltså Gud kom inte in i bilden än, utan det verkligen, vad är det du behöver ha? Är du hungrig? Här får du bröd. Är du naken? Här får du en skjorta. Och så småningom när man tillfredsställde de där behoven, då kom det ju Guds ord. Och det var det ju som öppnade ögon för att detta, Jesus älskar mig, eller Gud älskar mig. Och det är genom Jesus som blev det. Då blev det ju någonting helt annat. Och det är det jag upplevde då, när man alfabetiserade de här indianer, säger jag, för att det var ju människor som var marginaler, det ordet, marginaliserade. och se när de började öppna och förstå, alltså det stora, den kärleken som Gud har till dig, till var och en av oss, då se den där glädje i ansiktet. Och det där är det ju nu när jag är här i Sverige. Vi pratar jättefint, vi kan predika jättefint, vi kan säga så fina, fina ord. Men verkligen göra kött, det vi pratar om. Hur gör vi det? Och det där är min längtan. Alltså jag längtar efter att verkligen vi säger, bara ikväll, det var så fina vittnesbörd. Alltså att vi alla åt och blev mätta. Hur gör vi det? Alltså att vi inte ser varandra, vad du kommer ifrån, vad du är för någonting, utan verkligen att vi alla är människor. Och där är det min framtid, min dröm. Att alla kan komma och verkligen öppna ögonen och se, jag är älskad av Gud. Och utifrån det blir det frukter.
Hur stor, hörde vi från Ecuador om de stora liksom rent diakonala behoven, om liksom vikten av en kyrka som verkligen, ja, det finns ju Jesus ord på just detta, med att alltså, du var hungrig och ja, att gå och mätta då. Men och alla de här bitarna, det är ju så konkret och tydligt, liksom, de här diakonala behoven. Men visst har de här ökat i Sverige de sista årtionden också, och rent av galopperande, samtidigt som vi är ett av världens mest rika länder, så har vi också ser vi också en allt större behov av de diakonala insatserna. Stämmer det, Maria?
Ja, men det håller jag verkligen med om, och jag har suttit här och tänkt på att det är så lätt att vi följer samhällets olika vindar. Och så tänker vi inte på att gudsvinden också verkligen blåser här. Men det är ju det den har börjat att göra. Det märker vi verkligen utav. Och nu pratar vi om Ecuador för att vi har naturligtvis en anknytning dit. Jag och min man, vi åkte ganska mycket till Estland tidigare. Under 18 års tid så åkte vi med hjälpsändningar till Estland. Och vi märkte så stor skillnad på hur människor tog emot Jesus där, för att de inte hade någonting annat. Och jag kan bara berätta om en händelse. Vi hade ett barnläger och var engagerade i det här barnlägret, och det var 80 barn och 20 vuxna. Och så sista dagen så har man inte längre mat så att det räcker till de här barnen. Och de som skötte köket, de blev ju helt förtvivlade, för att man skickar inte hem 80 stycken barn i Estland. Och det här är början på 90-talet. Och man vill verkligen att de ska vara mätta när de kommer hem ifrån det här barnlägret. Och hade det varit här i Sverige så kan jag garantera att någon hade satt sig i en bil, dragit iväg, handlat mera mat, kommit tillbaka. Men den möjligheten fanns inte. Vi var ute, långt ute på börsen. Det fanns inga öppna butiker en söndag. Så vad gör vi? Liksom? Och där ställer vi oss och ber runt den gryta med soppa som de ändå har lyckats få ihop. Och vi ber en väldigt enkel bön att gode Gud välsigna maten. Och så bär vi ut 2 stycken kastruller med soppa. Och jag står bredvid det här. Och så säger mattanterna att kom barn, och som vanligt. Alla andra dagar hade de ju kommit med sina kåsor och fram och fått sin mat. Och de säger likadant den här dagen, att välkomna fram. Och så får de börja att ösa upp. Och jag ser hur det inte händer någonting i den här kastrullen, utan alla 80 barn får soppa.
Wow.
Och sen så precis när alla barnen har fått, och det är 20 vuxna kvar plus de tanterna som hade lagat maten, då får också vi mat. När man börjar, och då börjar det att sjunka, och det var ungefär till oss 20 vuxna som det räckte från början. Det här sitter i ryggraden på mig att bön verkligen hjälper. Och det är dit vi måste komma. Att vi inte bara förlitar oss på vad vi kan, utan vi måste förlita oss på vad Gud kan. Och för honom är allting möjligt.
Jag tänker, när det blir detta med mat och så, det är ju ett behov som på något sätt, det är ganska lätt att ge till någon som är hungrig. Men jag funderar lite grann på här i Sverige, vi har inte så mycket den där fattigdomen som vi kan se i andra länder. Utan här är det någonting annat som vi har. Och det är ju det största, det är ju ensamheten. Och människor, vi hörde bara förra veckan, 73 personer hade dött i Stockholm och ingen visste att de fanns. Alltså bara det, och vi som kyrka. Hur gör vi? Alltså hur, och det är ju min dröm. Tänk om man verkligen, de här människor som är så ensamma, kunde hitta till oss. Men hur gör vi? Ja. Det skulle jag vilja hitta lösningen. Hur gör vi för att de här människorna ska känna sig hemma? För att det är det handlar om. Att här är någonstans där jag kan vara mig själv och säga hur jag mår. Det tänker jag. Det drömmer jag om. Vad fint det vore. Den människa som sitter ensam och säger, här kan jag få ett, bara sitta och prata med någon. Så där behöver vi fundera väldigt mycket på våra grannar. Vi vet ingenting om dem. Varför inte bara säga kanske hej? Knacka på dörren. Hur har du det? Alltså det är en stor utmaning tycker jag som kyrkan. För mat kan vi göra. Mat kan vi dela. Men...
Hur mycket handlar det tror du om att vi behöver bryta någon typ av blyghet eller försagdhet inför detta att man inte vill... Du vet, jag vet inte vad det beror på. Är det att vi inte vågar, vi vill inte tränga oss på, vi vill liksom sitta i kyrkan och vänta på att, och vi vet att folk är välkomna om de har behov, men folk vet inte att kyrkan finns liksom.
Jag är en kyrkohistoriker, jag måste veta. Nej, men jag kommer i alla fall ihåg när jag kom till Sverige, och det första jag fick lära mig är att religion är en privat sak. Jag får absolut inte prata i allmänheten att jag är kristen. Att jag tror på det och det. Jag får inte påverka. Jag jobbade med barn i förskolan. Och jag fick absolut inte påverka barnen om Gud och min tro och allt det där. Och det var ju fruktansvärt. För då tänkte jag, i barnen som man börjar att sätta den där lilla frön, att det finns Gud som är med dig, som vill vara med dig, som du är älskad. Så det var svårt. Så det, kan det vara någonting av det? Att det är en privat sak? Att man inte vågar säga? Är blygheten? Eller vad är det? För jag funderar på, i vår kyrka, 96 medlemmar, det kommer till församlingen 15-20 stycken, om man skulle våga bara säga, kom till oss. Vi har någonting som du behöver ha. Och de där 30 människor, 15 par, de tar med sig varsin person där. Då är vi 45 personer som kommer dit. Lite snabbt räknat. Och tänk om var och en av oss skulle våga berätta det Gud gör i våra liv. Jag tror att det där ligger någonting i. Alltså om vi skulle våga berätta, det här gör Gud idag. Eller vad är det? Vittna.
Nej, men jag tänker att det är så viktigt att kyrkorna är frimodiga, står upp för att vi är kyrkor i det diakonala arbetet, i att nå ut i samhället, nå ut i skolor och så vidare. Jag har full förståelse för att det liksom kan finnas vissa stunder och liksom sammanhang och säga vissa saker, men jag tror många gånger så själv censurerar kyrkan sig själv, att vi tänker liksom att samhället är mer kristendomsfientligt än vad det faktiskt är. Jag har varit engagerad många år i pannkakskyrkan som går ut och serverar gratis himmel och pannkaka på gator och torg på många olika orter i Sverige. Och jag kunde se den här Jesus-trenden som det pratas om nu bland dagens ungdomar medan den växte upp, så att säga. Jag började se det redan för 10 år sedan, att liksom, det kommer en ny generation som inte riktigt har den här antipatin eller rädslan för religion som tidigare har varit ganska dominerande. Men många gånger så sitter kyrkan lite fast i det. Och jag blev så inspirerad av det du delade, Maria, och tänker att det här är också en så viktig del av det här som vi också ser så tydligt i Bibeln, att många gånger idag så kan vi prata om eller liksom föreställa oss att det är antingen karismatisk andlighet eller social rättvisa, att det liksom antingen är helande och tungotal eller att betjäna utsatta människor. Och det där är ju en motsättning som överhuvudtaget inte finns i Bibeln. Och många gånger så kan ju och vill den heliga ande och andens gåvor vara en stor hjälp i det diakonala arbetet, i det evangeliserande arbetet. Så liksom, det jag brinner för är inte bara en förening av det karismatiska och evangeliska och diakonala för sakens skull, utan också för att det finns en sprängkraft i när kyrkan liksom vågar vara 100% kyrka och liksom inte liksom kategoriserar och liksom stoppar in i olika fack allt för mycket. Utan jag tror väldigt mycket på just att som den klassiska klosterrörelsen har betonat, både be och arbeta, förena andligt liv med det utåtriktade. Det blir som kyrkans in- och utandning. Om vi bara andas in, då kvävs vi. Om vi bara andas ut, bara liksom fokuserar på, vi ska skriva debattartiklar och ut i samhället och sådär, men inte fångar upp det andliga livet ordentligt, då kan vi inte andas heller, utan det behövs både in- och utandning. Och det tror jag verkligen att vi kan utmanas i, att inte vara så rädda för att vara liksom andliga Jesus-troende aktörer även i kommunikationen med samhället och det diagonala tjänandet till människor runt omkring oss.
Ja, och sen samtidigt jag tänker på, vi är ju olika personer och vi har olika gåvor. Och utifrån de där gåvorna, det är det som vi ska bruka med Guds hjälp. Jag tror att det är därför att ibland kanske säger, men jag kan inte evangelisera, men du kan någonting annat. Så tror jag att det är också viktigt att tänka till, för att man blir ju rädd om man inte har den där förmågan att kunna vittna om Jesus och det till exempel. Men jag kanske kan vittna genom att jag gör någonting för någon annan. Så vi får använda de gåvorna som vi har fått.
Maria och Jovita här som jobbar som diakoner, hur som ju verkligen är en liksom betjänande tjänst, hur, om ni får drömma och tänka liksom kring hur förutsättningen diakonalt framåt, hur skulle det se ut då? Om ni inte behöver begränsa er i massa tråkigheter, utan hur ser det ut?
Ja, men då skulle det ju vara att kunna gå ut på samhället och prata med människor och kanske fråga dem, vad vill du att den här kyrkan ska behövas till? Vi har dessutom en busstation eller en bussplats precis utanför den kyrkan som jag jobbar. Och där skulle man ju verkligen vilja gå ut och fråga dem, när skulle du vilja kunna komma in i kyrkan? Vad vill du ska hända inne i kyrkan för att du ska gå dit? Det drömmer jag om att kunna göra. Och överhuvudtaget så tänker jag också, vi pratade ju här om att vara individer, att vara kristna som individer. Det handlar ju väldigt mycket om att jag är kristen oavsett var jag befinner mig någonstans egentligen. Och inte bara söndagskristen så att säga. Sen jobbar ju jag också då, som sagt, på Hällbyanstalten. Och där kan ju jag, där är det ju så mycket svårare att prata om vad som händer utanför murarna. För dit kommer inte de förrän kanske om 10 år. Och så pratar jag med några naturligtvis som kommer ut betydligt snabbare. Och jag säger alltid till dem att sök upp en kyrka när du kommer ut för att få ett annat nätverk än det som de är vana vid att ha. Och jag kan inte ge några garantier att den kyrkan som de kliver in genom dörren på tar emot dem. Men jag hoppas det. Och jag ber över att de ska bli emottagna dit de kommer.
Och det är en dröm och längtan då helt enkelt att kyrkan i bred bemärkelse faktiskt skulle formas i en sån riktning att det finns en öppenhet, en famn
verkligen,
för mycket verkligen. Mer av människor i stora behov.
Ja, verkligen. För vi har ingen aning om vad vi har för ryggsäckar med oss eller bakgrunder. Egentligen inte vi som sitter här heller. Och kommer det då in en person som kommer direkt ifrån ett fängelse, då kanske vi anar vad den har gjort. Men vi vet inte. Vi vet inte bakgrunden ändå. Liksom. Mm.
Vad jag drömmer om. Jag kommer tillbaka alltid till mitt hemland. För där bodde jag de första 28 åren. Och jag vet, jag har varit katolik. Men i Ecuador är det stor skillnad mellan att vara katolik och att man går till den evangeliska kyrkan. Och när man konverterar till den evangeliska kyrkan, då blir man kristen. Men om du är katolik, då är du inte kristen. För att vara kristen betyder att du tar emot Jesus. Och så gör du det Jesus eller Kristus säger att vi ska göra. Men det finns inte i den katolska kyrkan. Eller i den traditionen som vi har där i Ecuador, säger jag. Och då vet jag när jag blev kristen då var jag 20 år. Och det jag mötte i den där kyrkan var att det fanns en mångfald av ålder. Alltså det fanns de där pyttesmå tills de som var nästan 100 år. Och i det då, det är gemenskapen som det blev att de äldre lärde de som var kanske 8, 9, 10 år. Och de som var 10, 11, 12, 17, 18 tog hand om de äldre. För där har vi inga sociala nätverk som här i Sverige med Försäkringskassan, socialen, det har vi ingenting om det. Och så då blir det kyrkan, blir det den sociala nätverket som man hjälps åt. Och det drömmer jag. Tänk att vi kunde fostra en sån kyrka så verkligen att vi hjälps åt. Och sen så småningom med de där krafterna. Att vi har barnfamiljer, att vi har barn och gamla och unga. Då kan vi gå ut och evangelisera. Och så kan vi få 100 till. Det är min dröm. Mm.
Mikael, är din dröm? Jag funderar på, du som har pratat varmt om liksom hemförsamlingen. Ser du, är drömmen tydlig för dig? Att det skulle vara, finns en hemlighet i hemmen som diakonal plats också. Jag tänker att kyrkor ibland, om vi tittar, i alla fall om det är nu, så är det ju, kyrkan är liksom inte alltid öppen i de flesta fall. Det är ganska liksom, i en del fall så, jag har hört människor som säger, jag har ju sökt mig till kyrkan, försökt att hitta, det kommer ju inte in. För det var inte söndag förmiddag, liksom. Hittar ingen väg in i det, liksom. Vet inte hur man gör. Liksom. Och hemmen har ju en annan funktion där, i en annan möjlighet på ett helt annat sätt till vardags. Är det en bättre att tänka att vi ska betona hemmen mer, eller är det kyrkan som ska öppna mer, eller är det både och?
Jag tycker verkligen att även församlingar som har kyrkobyggnader och liksom baserar sin verksamhet där behöver uppvärdera gemenskapen i hemmen och satsa mer på hemgrupper av många olika skäl. Jag tror att det som sagt stärker gemenskapen. Jag tror att liksom församlingen vinner på det. Det är väldigt bekvämt om det blir väckelse och massa människor kommer till tro. För medan det tar lång tid att bygga en kyrka, så ju fler som kommer till tro, desto fler hem kan man samlas i. Och det är också därför vi ser alltså de snabbast växande församlingsrörelserna i världen, i Kina, Iran, Nepal, alltså det är ju husförsamlingsrörelser, och de samlas ju i hemmen av nödvändighet för att de utstår mycket förföljelse, men det finns också en väldigt praktisk aspekt av att ja, nu har en ny familj blivit troende, så då har vi ett till hem som vi kan samlas i. Men sen lite som vi var inne på, alltså vi ser hur fattigdom och svårigheter faktiskt har brett ut sig på många sätt. Och jag tror att vi behöver vara inställda på det, att det narrativ som vi har väldigt mycket levt i sedan andra världskriget, att saker blir bättre och bättre, det blir ekonomisk tillväxt, allt löser sig. Alltså det håller ju på att krackelera lite. Vi ser fler och fler tecken på att vi kanske faktiskt står inför en civilisationskollaps. Och exakt hur det ser ut vet vi ju inte. Men som historiker så kan jag säga att civilisationer brukar kollapsa. Och många gånger så är det en tidpunkt när kyrkan blir ännu viktigare. Alltså när romarriket kollapsade. Vilket hängde samman med allt ifrån lokala klimatförändringar till att galna despoter förde meningslösa krig. Och ni hör ju, det har ju inga paralleller till vår verklighet idag. Så när romarriket kollapsade, alltså då reste sig kyrkan och framförallt klostergemenskaperna. Som ju var både hem och andliga centrum och bibliotek och skolor. De blev lite alltihopa. Och alltså jag tror verkligen att så här, en viktig utmaning för kyrkorna idag, oavsett om och när det blir en kollaps av den moderna kapitalistiska civilisationen, så är det oavsett väldigt bra att vara rustad inför att vi behöver ha en diakonal kultur. Det som de som är anställda diakoner gör är ju fantastiskt. Men allt kan ju inte vila på era axlar. Och i synnerhet inte om det blir mängder med kriser och miljontals flyktingar och liksom allt möjligt som kan hända. Vi behöver vara mer resilienta, förberedda. Det är också en del av hållbarhetsarbetet att liksom församlingarna kan vara centra för att träna människor i hur odlar man egen mat och hur liksom så här bygger man hållbara hem, både för att liksom vara förberedd för kriser, men också för att liksom som gemenskap finnas till för varandra. Vi har ju blivit väldigt vana vid en rik välfärdsstat i Sverige som har många skyddsnät och kan bygga upp. Men det är inte alltför orealistiskt att om 40-50 år så befinner sig Sverige i en liknande situation som Ecuador för 40-50 år sedan. Alltså så här, saken kan gå fort. Och då tror jag det är jätteviktigt att kyrkorna liksom står redo, både för att förstås fånga upp de som är utsatta, men också att förmedla evangeliet och hjälpa människor finna den Gud som kan göra det omöjliga mitt i allt kaos som finns i världen.
Jag har ju pratat ganska mycket på senare år om i princip så här, alla är evangelister. Alla borde vara, inte det är inte några specifika bara som ska vara evangelister i Kristi kyrka, utan det behöver vi alla vara, behöver alla vittna och berätta. I vilken mån är det viktigt nu och framöver att faktiskt alla blir diakoner också? Alltså att det inte är bara någonting som några stycken gör, utan någonting som faktiskt vi alla lever i. Är det en dröm, Maria? Att vi alla blir lite mer diakoner.
Jag tror inte att alla
kan, inte i utbildad form då.
Jag förstår hur du menar. Ja. Men jag tror ändå inte att alla kanske ska vara diakoner. Utan det finns ju så otroligt många fler uppdrag som man kan känna sig mer bekväm i. Och jag tror att det är viktigt att vi kanske ser oss som en helhet. Att istället för att alla ska göra samma sak så behöver vi ju hjälpas åt. Och du var ju inne på att vi har våra olika gåvor, och det är viktigt att vi gör det som vi är bra på. Sen ligger det någonting i det du säger, att lite diakonalt tänkesätt kanske man ändå bör ha naturligtvis liksom.
Att vi behöver hamna ett steg framåt i den här omsorgen och liksom, den här naturliga öppenheten, den naturliga hur mår du, kan jag hjälpa dig med något, kan jag ge dig någonting,
absolut,
och så vidare.
Absolut. Och då handlar det ju om att vi ska lära känna varandra, som jag var inne på lite i början. För om det skulle bli en kris, som du har pratat om här, att det faktiskt skulle kunna hända, då behöver vi lära känna varandra innan krisen kommer, för att snabbt då veta vem gör bäst saker här i samhället. Och jag tänker också ekumeniken i samhället. Det finns ju andra kyrkor, inte bara ekumeniakyrkan. Lär känna de andra kyrkorna så att vi kan hjälpas åt när krisen kommer.
Vi får ha en diakoniråd, och därifrån får vi ha några diakonala ansvariga kanske. Då har vi ju mera diakoner. Jag tar Ecuador, jag kommer därifrån. Och i Ecuador har vi ju diakoner, alltså som församlingen i sig har de sett, de här har den här diakonala sidan, och då väljer man det. Och så tar man fram 4-5 stycken och säger, ja, ska vi rösta på de här som blir diakoner? Ja, det gör vi. Och då blir ju de som blir diakoner, utan att de har gått utbildning, men man har sett att man har en del gåva som diakoner. Kanske någonting sånt kan vi också göra.
Man brukar ju säga att de första diakonerna var Stefanos och 6 andra kompisar i församlingen i Jerusalem. Och även om inte termen diakon används där, så blir de ju utsedda för att ha ansvar för den praktiska hjälpen till änkorna i Jerusalem. Trots alla dess fördelar som jag ju tidigare har prisat, så drabbades församlingen i Jerusalem av något väldigt olyckligt, nämligen rasism. De som hade ansvaret tidigare för att hjälpa änkor ville bara hjälpa de som talar hebreiska och inte de som talar grekiska. Och då så säger då apostlarna, apropå det här med gåvor, att vi behöver fokusera på ordet. De är inte emot att hjälpa fattiga, men de ser att det här är inte vår huvudansvar. Så vad är då kriterierna för de som ska ha uppgiften att ansvara för att de fattiga och nödlidande får det de behöver? Jo, de ska vara fyllda av helig ande och vishet. Så det här är liksom inte den oandliga delen av det församlingen ska göra. Tvärtom. Det är för att Stefanos och Filippos och de andra är fyllda med helig ande som de får det här uppdraget. Och sen så läser vi vidare i Apostlagärningarna 6 att när Stefanos väl står där i soppköket och delar ut hjälp till de fattiga, ja, då börjar han predika evangeliet. Och så botar han några sjuka också i den heliga andes kraft. Alltså det är ju det här, det finns inga motsättningar. Det är ofta kyrkorna som liksom skapar illusionen av att det är antingen det ena eller det andra. Vi ska antingen ägna oss åt mission eller bistånd. Och alltså så här, jag tror verkligen att kyrkorna behöver komma tillbaka till den bibliska helheten. Det är liksom inte antingen det diakonala och sociala eller det andliga och karismatiska, utan vi ska ha hela pingsten, inte bara halva.
Mer av allt, plusmeny.
Pizza med extra allt.
Ja, ja, precis. Delar ni den längtan?
Ja, absolut, säger jag då.
Jajamän.
Kan vi inte få höra er nu sist, innan vi landar? På riktigt, har ni hopp om kyrkan i Sverige?
Ja, men det har jag. Det har jag absolut. Och jag tänker att alla ungdomar som ändå man hör att de brukar komma till kyrkan mer och mer. Det gäller ju liksom att fånga upp dem. Sen har jag en längtan, eftersom jag då jobbar på anstalt, så har jag fortfarande en längtan också efter att vi ska kunna ta, som sagt, emot dem och hjälpa dem in i ett annat nätverk. Och det gäller ju ungdomar också som kanske är på väg in i kriminalitet. Att vi får visa dem en annan värld att vara i än den som de är vana vid. Och jag vill verkligen hoppas och tro att vi är en plattform för dem.
Ja, oj, självklart. Självklart. Och jag tänker, det är inte vi som bär kyrkan, utan det är verkligen Gud som bär kyrkan. Och det är det jag landar i, och då finns det hopp.
Mm. Men de senaste åren så känner jag att jag har haft många anledningar att inte känna hopp om sakernas tillstånd. Det är många gånger som jag har blivit ledsen och deprimerad av att läsa nyheter, och både internationellt men också när vi ser här i Sverige hur utvisningar till förföljelse ökar, biståndet till fattiga länder skärs ner med flera miljarder, utsläppen ökar, och nu ska det förhandlas med talibanerna så att vi kan öka utvisningar till Afghanistan ännu mer. Det är ju väldigt goda anledningar att inte känna så mycket hopp. Det är väldigt mycket som går fel, och så ovanpå det en Putin i öst och en Trump igen i väst. Men mitt i alla dessa anledningar till varför jag inte borde känna mig hoppfull, så har jag känt mig väldigt hoppfull under samma tidsperiod. Och det är just för att jag har en så stark tilltro till kyrkan. Fullt medveten om att hon är långt ifrån perfekt, fullt medveten om att många gånger så är det kyrkor som har backat upp vår tids despoter, och teologiska argument har använts för att förstöra miljön eller öka ojämlikhet. Men samtidigt, så när jag ser på de olika kyrkorna i Sverige över liksom hela det ekumeniska spektrat, så ser jag så många som verkligen brinner för att Jesus ska bli känd och trodd och älskad, brinner för att vi ska bli mer lika honom. Och det är i kyrkorna som jag ser den starkaste motståndskraften till alla de här mörka trenderna som finns i vårt samhälle idag. Så det är i kyrkorna som miljöengagemanget är som starkast. Det är i kyrkorna som omsorgen om flyktingar ofta är som starkast. Alltså det finns väldigt mycket gott i kyrkorna som man ibland kan bli lite blind för. Jag kan bli det i vart fall. Och i grund och botten så ligger ju vårt hopp i att Gud förmår göra det omöjliga. Gud kommer återställa skapelsen en dag. En dag kommer det inte finnas några tårar, något lidande och död. Det är vad Bibeln lovar oss. Och poängen där är ju inte, så därför ska vi vara nöjda med att saker är hemska nu. Utan poängen i Bibeln är ju att det här är målbilden. Sträva efter den redan nu. Och jag ser många exempel runt om i Sverige på lärjungar till Jesus som verkligen anstränger sig för att göra världen lite mer kristuslik och för att sprida ljus i en mörk tid. Och det är när mörkret är som mörkast som ljuset skiner klarast.
Mm. Spännande att få lyssna till er och på er längtan, era drömmar. Och vet ni vad som är allra mest spännande? Det är att om ni tittar ut här nu, så finns här en rad människor som kommer fortsätta att samtala med varandra om detta. Fortsätta längta och drömma. De kommer ta spjärn emot en del som ni har sagt. De kommer säga, jag tror inte riktigt så. Eller det där håller jag med så starkt om. Jag tror till och med att, och så kommer de kunna lägga till bitar. Och så om ni blundar nu, ni tre, så kan ni se dem framför er som sitter hemma och lyssnar på det här i podden, eller som är ute och cyklar eller springer eller promenerar eller någonting. Och de kommer gå hem och så kommer de samtala hemma eller tillsammans med någon annan på jobbet eller i kyrkan någonstans. Och så kommer de fortsätta längta och drömma. Och ni och dem tillsammans och var för sig formar framtidens kyrka. Fortsätt längta och dröm. Och tack för att ni gjorde det ikväll med oss, Mikael, Maria och Jovita. En stor applåd.